Vi ska läsa predikotexten ur Jesaja bok. Vi har ju varit där ganska mycket när jag har predikat nu på senare tid. Och det har blivit lite av en favoritbok för mig. Men vi ska läsa predikotexten Jesaja kapitel 9, vers 1-7. Som ju är en väldigt känd advents. Text. Det låter så här. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Förr i tiden lät han Sebulons och Naftaris land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten längs havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folkets Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Du förökar det folk som du inte har gett stor glädje. De ska glädjas inför dig. Som man gläds under skördetiden. Som man jublar när man delar byte. För du ska bryta deras bördors ok. Deras skuldros käpp och deras plågares stav. Så, precis som på Midjans tid. Ja, varje stövel buren i stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Ja, som jag sa så har vi kommit till en väldigt känd adventstext idag. Jesaja kapitel 9, verserna 1-7. Och jag tänker att vi kan ha den öppen. Så har ni med er era biblar så kan ni följa med. För jag kommer att tala liksom igenom texten. Men först så vill jag ge ett litet historiskt kontext. Var är vi någonstans? Jo, vi är någon gång i slutet på 700-talet innan Kristus. Ungefär 730-720 före Kristus. Guds folk, alltså Israels 12 stammar, de har varit uppdelade i två delar under en ganska lång tid nu. I söder har vi Juda och Benjamin, två stammar. Och deras huvudstad heter Jerusalem. Och det är också den gruppen som kommer kallas judarna framöver. Och i norr så har vi de andra 10 stammarna. De kallar sig Israel och de har en huvudstad som heter Samaria. Och de här båda rikerna, de har under lång tid, ända sedan Salomo dog ungefär 200 år tidigare, varit i krig med varandra. De delades upp i och med Salomos son och de har liksom legat i luven på varandra ungefär 200 år. Och samtidigt i resten av världen, eller i det området, så har Assyrien blivit en stormakt. Och deras huvudstad, det var Nineve. Och vi har ju hört en predikoserie genom Jona. Och då pratar vi speciellt om Nineve, Assyriens huvudstad. Men de är i alla fall den här stora världsmakten i området. Och de utgör ett större och större hot mot Israel i norr. Så Assyrien, eller som Syrien, Turkiet och Iran, Irak där uppe. Och så norra delen av Israel. Zebulon och Naftali ligger liksom längs norrut. Så det är de som ligger illa till kan man säga. Och nu då i kapitel 8 så får profeten Jesaja en profetia från Gud. Och vi kan då läsa den i kapitel 8. Och precis som på många andra ställen i profetböckerna så spelar Jesaja upp den här profetian på ett jättekonstigt sätt. Han säger det inte bara utan han spelar upp den inför folket. Det är så att han går in till sin hustru Hon får ett barn och de väljer att kalla sonen Mahershalal Hasbaz. Tänk man, det är lite, ja, det spelar ingen roll. Men det har en betydelse. Hans namn betyder snabbt byte, hastigt rov. Och sen så säger Jesaja då, han varnar Israel. Han säger innan den här pojken kan säga mamma och pappa eller far och mor, så ska man bära bort skatterna från Damaskus och bytet från Samaria, som då är Israels huvudstad. Och man ska bära bort det till kungen av Assyrien. Och precis som Jesaja sa, så kom Assyrien från norr. De gick genom Zebulon och Naftalis område, genom Galileen. Och de intog Samaria efter en 3 år lång belägring mellan 725 och 722 f.Kr. Och man kan läsa mer av det här i Kungaboken 17. Och för oss som har varit med i Jonnys predikoserie genom Jona, så kan vi veta att den Jona-bok utspelade sig några årtionden bara innan där vi är nu. Och vi vet ju att Jona, han blev ju lite arg på Gud för att han var så barmhärtig mot Nineve. För Nineve var ju fiender. Och de var ett hot mot Israel. Och det visar sig här att Jona, han hade rätt i sin oro. För redan innan Jona dog, 720 f.Kr, så hade Assyrien utplanat Israel. Det kan vara ganska intressant att veta. Och när Assyrien invaderade Israel så förde de iväg folket. Och de flyttade in andra folk i deras ställe. Och det här landet då, där andra hade flyttat in, de räknades som del av hedna folken, av juda senare, och började kallas Samarien. Och judarna och samarierna, de var inte alls goda vänner. Vi kan ju läsa i Nya testamentet om den goda samariten eller den samariska kvinnan. Och det är alltså det här folket vi pratar om då. Men som en avstickare så tror jag att ibland så kan vi som glömma bort att det här är historiska händelser som faktiskt har hänt i historien. Det finns en massa andra skrifter, en massa arkeologiska utgrävningar som visar på det här. Och ju mer vi hittar arkeologiskt, ju mer ser vi att ja, men Bibeln stämmer ju faktiskt. Även i Gamla testamentet. Och jag kan tipsa om en sak som gjorde intryck på mig. Jag bodde i Storbritannien ett tag. Och vi var nere i London på British Museum. Och där finns det... Ja, britterna, de var ett stort imperium. Och när de var ett imperium så åkte de runt i världen och stal en massa saker. Och tog det till London. Och gjorde museum av det hela. Så nu så kan man åka till London, British Museum. Och se jättemycket intressanta historiska föremål från hela världen. Och speciellt Assyrien har mycket där på British Museum. Vi var där för 10 år sedan. Och då finns det en stor relief, liksom en stor stenbumling kan man säga, som har suttit på en vägg. Som visar på när assyrierna för bort israeliterna från Samaria. Då. Och det finns ju jättemycket annat också där som är värt att se, som är direkt kopplade till Bibeln. Och jag har hört att det till och med finns kristna guider som kan guida en runt och peka på olika bibliska intressanta föremål där. Så om ni planerar att åka till London någon gång, så kolla efter en sån guide och gå till British Museum. Det är jätteintressant. Men det var en liten avstickare. Jesajas budskap i kapitel 8, som kommer precis före våran text här, är alltså en dom över Israel. För att de har liksom avfallit och de följer inte Gud längre. Israel, de lämnade sin gud, och sedermera så lämnade deras gud dem till Assyrien. Och kapitel 8 avslutas så här. Det står: se, där är bara nöd och mörker, natt och ångest. De är utkastade i djupaste mörker. Ja, det var en liten inledning. Nu vet vi var vi är någonstans. Och vi kommer in i dagens text. Och jag har delat upp predikan i 2 delar, i 2 punkter kan man säga. Den första punkten handlar om att folket liksom förflyttas från den här hopplösheten vi ser till hopp och glädje. Jag har kallat punkten just från hopplöshet till hopp och glädje. Den andra punkten handlar om vad eller vem det är som leder fram till det här hoppet. Och jag har kallat punkten för hoppets grund. Men vi börjar med den första punkten då. Från hopplöshet till hopp och glädje. Så vi lämnade kapitel 8 i hopplöshet. Men här börjar vi den här texten som vi ofta hör i adventstider. Och det är en text om hopp. Det är en text om väntan på något bättre som kommer. Det är en profetia om ett andningshål i all ångest. En ljusning mitt i allt mörker. Det är liksom ett plötsligt fågelperspektiv kan man säga. Av folkets omständigheter som ger en inblick in till framtiden. Och texten talar naturligtvis först och främst till människorna som levde då. Men jag tror precis som resten av Bibeln att den också talar till oss här och nu. Den tar avstamp i en specifik händelse som hände för länge sedan. Det är 2750 år sedan ungefär. Så väldigt länge sedan. Och vi kanske inte kan sätta oss in i helt och hållet hur det såg ut där. Men den slutar i ett evigt hopp om frid och rättfärdighet i framtiden. Ett hopp som gäller oss alla. Och texten handlar då om en förflyttning från den här hopplösheten till det här stora hoppet. Så följ med i Jesaja 9, vers 1. Det står så här. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Förr i tiden lät han Zebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten längs havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folkets Galileen. Så det är nu nattsvart och ångest i landet, men det ska inte bli så för alltid. I kommande dagar ska han ge ära åt det här folket som kallas hedna folkets Galileen. Så det ska bli bättre. Men hur ska det bli bättre? Vi fortsätter i verserna 2-5. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans dal ska ljuset stråla fram. Du förökar det folk som du inte gett stor glädje. De ska glädjas inför dig som man gläds under skördetiden. Som man jublar när man delar byte. För du ska bryta deras bördors ok, deras skuldrors käpp och deras plågares stav. Som på Midjans tid. Ja, varje stövel buren i stridslam och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Så i vers 2 här så ser vi att problemet det är mörker. Och lösningen det är ljus. Men vad betyder det? Så problemet är ju inte att folk är ute och går på nätterna. Eller att vissa har bosatt sig i en dal som man kallar dödsskuggans dal. Utan Jesaja pratar om något annat. Och faktum är att Bibeln talar jättemycket om ljus och mörker. Men vad är det då det handlar om? Jo, när Bibeln talar om ljus och mörker så är ljuset något positivt och mörkret något negativt. Och vi använder orden ljus och mörker väldigt likt i vårat språk idag. Ljuset, det, i ljuset innefattas liksom förståelse. Ungefär som upplysning. Eller att ja, där gick det upp ett ljus. Eller en förståelse. Det innefattar rättfärdighet, godhet och glädje. Vi pratar om att man kan ha ett ljust sinnelag till exempel. Och i mörkret så innefattas okunskap. Vi pratar om medeltidens mörka århundraden, eller hur? The Dark Ages. Vi pratar om orättfärdighet. Vi pratar mörkermän kan man prata om. Det kan innefatta ondska. Man kan få förmörkade sinnen. Och vi pratar om sorg. Det är som det som ingår i mörker. Så i ljuset, det är där Gud och Guds välsignelse och hans vilja finns. Och i mörkret är där Gud och hans vilja inte finns. I Ordspråksboken kapitel 4, vers 18-19 så står det: de rättfärdigas stig är som gryningens ljus som växer i klarhet till dagen når sin höjd. men de gudlösas väg är som djupaste mörker. De märker inte vad som blir deras fall. Så när den här texten nu talar till folket som vandrar i mörkret, så talar Jesaja om ett folk som lever sina liv utan Gud. Det är ett folk som har bytt ut den allvetande Gudens uppenbarelse och vilja för sina liv mot sin egen begränsade förståelse av verkligheten. Det här var ett folk som hade vänt från Guds objektiva moraliska standard till sin egen subjektiva moraliska standard. Det här var ett folk som hade slutat leva för den Gud som hade skapat dem till sin avbild och som borde ha haft auktoritet över dem. Och istället så lever de för sig själva, och de, som om de själva är den högsta auktoriteten. Och så gör de en massa andra gudar i sin egen avbild. Och jag tror att det kan vara viktigt att vi kommer ihåg att det här folket har inte vänt sig från Gud som igår. Det är inte bara för några få år sedan, utan tvärtom. Det här var ett folk som under de senaste 200 åren hade varit bortvänt från Gud. Israel, de hade i stort sett varit bortvända från Gud ända sedan kung David, eller kanske Salomo, Davids son. I flera generationer hade mörkret växt. Och de hade bara haft Gud från vända kungar. Så folket, de vandrar i största sannolikhet inte i mörkret som en direkt konsekvens av deras egna val. Utan de vandrar i mörkret för att hela deras land var i mörker. De var bosatta i dödsskuggans land, som det står. Att vandra i mörkret, det var deras liv. De hade aldrig upplevt något annat. Israel hade jättemånga avskyvärda seder som vi idag ser som helt horribla. Som man hade tempelprostitution. Och man utförde människooffer. Och till och med barn dödades för en gud som kallades Molek. Man gjorde jättemycket som var emot Guds lagar. Men man kan komma ihåg då att när de här personerna är inne i mörkret, så är det möjligt att de inte visste bättre. Precis som Ordspråksboken säger här. De märker inte vad som blir deras fall. Jag tror inte ens att det slog dem att det de gjorde var fel. Men de fick leva med det här och utstå konsekvenserna av det. De fick lida för de här sederna som samhället hade skapat. Och faktum är att de här bördorna som man kanske hade hoppat skulle lätta när man kastar av sig Guds ok, de hade inte lättat i och med att deras förfäder hade kastat av sig oket. Utan bördorna hade istället förstorats och blivit plågor. Och de här gudarna som de skapade av människohand, de hade blivit så starka att de var slavdrivare av det folk som själva hade skapat dem. Och Gud, han överlämnade dem nu till konsekvensen av deras och deras förfäders val. Det var krig, nattsvart mörker och ångest. Deras frånvändhet från Gud hade konsekvenser. Och konsekvenser som var så stora att de inte personligen kunde hantera dem. Konsekvenserna av deras felbeslut försatte dem i en hopplöshet utan utväg. Men när jag tänkte på det här, så tänkte jag att det är egentligen inte så jättelångt ifrån vårt samhälle idag. Vi är ett samhälle som har kastat av oss Guds bud. Kanske inte för 200 år sedan, men några generationer tillbaka. Vi vill liksom inte ha hans bojor som hindrar vår frihet. Och speciellt så känner jag att det är så i min generation. Och det i sin tur leder till att vi är ett folk som liksom famlar som blinda för att göra det som är rätt. Men vi vet inte vad som är rätt, för det finns inte längre någon objektiv rätt väg att gå. Och det här leder i sin tur vidare till att vi har skapat oss en massa andra avgudar som vi gör allting för att försöka tillfredsställa istället för att tillfredsställa den sanna guden. Vi har kanske inga Guds namn kopplade till våra avgudar idag. De gamla grekerna och romarna, de hade en massa namn på sina avgudar. Så vi kanske missar vad en avgud är i vårt samhälle. Men låt mig ta några exempel. Afrodite. Hon är skönhetens gudinna. Är hon en avgud idag? Ja, jag vill säga att det är hon. Vi säger inte längre att vi tillber Afrodite. Det låter ju konstigt. Men har ni tänkt på hur oerhört mycket tid, pengar, svett och tårar vi lägger för att leva upp till det här ouppnåeliga skönhetsidealet som vi har ställt på varandra? För många har Afrodite eller skönhetsidealet till och med blivit en skoningslös slavdrivare som leder människor in i depression, ätstörningar och kanske till och med värre saker. Och vi tar Bacchus, vinets gud. Är han ett problem idag i vårt land? Ja, men det är klart han är. Han har orsakat oräknelig skada i vårt samhälle. Vi kallar dem inte vid namn, vi säger inte Bacchus, men alkoholens roll som slavdrivare och avgud i vårt land är liksom svårt att missa, eller hur? Och vi har Venus, sexualitetens gudinna. Behöver jag ens fråga? Eller hur? Och det finns jättemånga andra avgudar också. Pengar, makt, kommers, äventyr, familj och massa annat. Och jag säger inte att alla de här sakerna är dåliga saker i sig. Men när de blir avgudar så tar de över våra liv och blir våra egna slavdrivare. Vi i Sverige idag har alla de gamla gudarna gjorda av människohand. Precis som romarna hade. Men vi har bara tagit bort namnen på dem. Johnny hänvisade till en bok i ett samtal vi hade. En bok han läser. Där han hävdar att vi inte bara är slavar under våra hemgjorda gudar. Men vi utför liksom religiösa riter till dem. Men vi tänker inte på det. Men tänk så här. Ta Nordstan. Göteborgs största shoppingkatedral. Dit går man på helgen. Och man letar efter något som kan tillfredsställa våra hjärtas begär. Eller kanske så försöker vi tillfredsställa ett krav som någon av våra avgudar har på oss. Och vi går in i en liten kyrka där och hämtar det vi vill ha. Och sen går vi fram till prästen eller prästinnan bakom altaret. Och så lägger vi fram våra pengar. Vårt offer. Och som ett tack för offret så får vi det vår hjärta begär. Det är ganska intressant att tänka så. Men jag tror att den största avguden vi har, det är oss själva. Vi gör allt för vår egen vinnings skull. Tänk så här, hur många gånger har vi inte åsamkat skada genom att vi bara tänker på att tillfredsställa oss själva? Hur många relationer har vi försvårat genom att vi älskar oss själva mer än andra? Hur många konsekvenser lever vi med idag som kommer utifrån vår egen själviskhet? Och hur många av de här konsekvenserna kan vi inte göra någonting åt? Så vi i Sverige är världens minst religiösa land, sägs det. Vi har kastat av oss Guds objektiva moral för att frigöra oss. Men istället så lever vi efter samhällets subjektiva moral. Våra avgudar håller ett fast grepp om oss och vi kommer inte ur. Och som folk så mår vi sämre och sämre än någonsin. Vi i Sverige är ett folk som vandrar i mörkret. Vi är ett folk som bor i dödsskuggans land. Vi är ett folk som inte har stor glädje. Men värst av allt, vi är också ett folk som inte har något hopp. Vi kämpar hela våra liv för att tillfredsställa våra begär och våra avgudar med våra tid och pengar, svett och tårar. Bara för att sluta som alla andra. Alla dör och får inte ta med sig någonting. Det är nattsvart och det råder nu ångest. Inte bara i Israel för 2750 år sedan utan också här i Sverige idag. Men så ser vi i texten att det sker en vändning. Eller hur? Folket ska se ett stort ljus. Folket ska glädjas och folket ska jubla. Och det står att Gud ska bryta deras bördors ok, deras skulder och käpp och deras plågares stav som på Midjans tid. Och Midjans tid är en hänvisning till historien om Gideon i domarboken. Där Gud ledde folket till seger mot fienden när man bara hade 300 män. Och det hände just i det här området runt Naftali som Jesaja pratar om. Och man kan läsa det i kapitel 68 i domarboken om ni vill göra det. Men det ska inte vara nattsvart längre. Ljuset kommer. Ett stort ljus ska stråla fram. Och den här avsaknaden av glädje, den ska omvandlas till stor glädje. Ljuset kommer och krig ska förvandlas till fred. Det står varje stövel buren i stridslam och varje mantel vältrar i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Så konsekvenserna av deras oförstånd och frånvändighet från deras skapare löses upp. All den här hopplösheten och ångesten som fanns försvinner och den förvandlas till hopp och glädje. Och det var den första punkten. Från hopplöshet till hopp och glädje. Men den stora frågan vi har nu, det är ju vad exakt är det som ska hända för att vända den här hopplösheten till glädje? Vi går vidare till den sista punkten. Hoppets grund. Jo, hopplösheten kommer att vända till hopp och glädje för att, vi ser i vers 6. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig far, frids förste. Det ska komma ett barn. Ett gossebarn. Och hans namn ska i den gamla översättningen vara underbar i råd, mäktig Gud, evig fader och frid förste. Och herradömet ska vila på hans axlar. Så den här personen som skulle komma, han ska ha herradömet på sina axlar. Så han tar liksom bördorna från personernas axlar. De som får sina skulder och slagna med käpp. Och så kommer den här personen och tar bort bördorna. Och han bär själv herradömet. Han kommer att vara herren i herradömet. Och om man aldrig hört talas om Bibelns berättelse så antar jag att det kan ses som lite underligt det här. Att en person ska komma och göra en sån stor skillnad. Men faktum är att hela gamla testamentet talar om det här. Det ska komma en person som det judiska folket sedermera började kalla för Guds smordekung eller Messias. Och i den här texten så är han Herren över herradömet. Och som kyrka så har vi haft en predikoserie på kvällsgudstjänsterna. Där vi går igenom ett otal av de här gammaltestamentliga profetiorna och förutsägelserna om Herren eller Messias. Och sen fram till förra predikan så har jag gått igenom kapitel 53 i Jesaja. Som också talar om den här personen. Där kallas han Herrens tjänare. Och om det är så att ni är intresserade så finns ju alla de här att lyssna på webben sen. Så det är bara gå hemma och lyssna igenom. Maraton. Men i alla fall, den här Herren som Jesaja talar om, han får en massa namn här. Det finns lite diskussioner i översättarkretsar om det ska vara 4 eller 5 namn. Och den här översättningen som har valt 5. Man har delat på under och rådgivare. Men för er som kan den gamla översättningen så står det underbar i råd. Och det är den läsningen som de flesta kan, så jag kör på den. Men de här namnen, de är inte faktiska namn, utan de är förklaringar på vad den här Herren är för någonting. När jag bodde i Skottland så hade man ett uttryck som bara användes några gånger på mig. När man gjorde bort sig rejält så kunde folk säga "Your name is mud." ditt namn är Gyttja. Det betyder ju inte att de bytte namn på mig. Men det förklarar lite min ställning inför dem. Du är inte värd något. Du har gjort bort dig rejält. Det är ju inte något snällt, men det förklarar lite vad det är som händer i den här texten också. Jesaja ger Herren 4 namn. Och det första är att hans namn ska vara underbar i råd. Alla de här som vandrar i mörkret, de är som utan förståelse om Gud och hans vilja. För alla är som slavar till sitt eget ofullständiga, sin egen ofullständiga förståelse av livet. De har liksom ingen som kan leda dem. Och sen kommer den här Herren som är underbar i råd. Han har råd för oss så att vi kan vandra på den rätta vägen. Och Guds folk, de har alltid älskat Guds vägar. De vill inte annat än att höra Guds ord och leva efter dem. Vi kan titta till exempel i psalm 119, verserna 33-38. Det står det så här: visa mig, Herre, dina stadgars väg, så vill jag följa den ända till slutet. Ge mig förstånd så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av hela ditt hjärta. Led mig på dina budordstig, jag älskar den. Vänd mitt hjärta till ditt vittnesbörd och inte till egen vinning. Vänd bort mina ögon från förgängliga ting och ge mig liv på din väg. Uppfyll ditt ord till din tjänare så att han vördar dig. Guds folk älskar Guds råd. Och de vet att det finns sann frihet i hans råd. Och Jesaja, han kallar den här Herren för underbar i råd. Den som kommer, hans råd ska vi följa. Hans namn ska också vara mäktig Gud. Så det är ingen vanlig kung eller profet här. Herren, han ska vara Gud. Och om vi tittar i kapitel 7, vers 14 i Jesaja här, så ser vi en hänvisning till det här, att han ska kallas Gud. Det står: därför ska Herren själv ge ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Emanuel. Och Emanuel, det betyder Gud med oss. Kan vi läsa sen i Nya testamentet. Så här förespås ju också att det här gossebarnet ska födas av en jungfru. Det är ju ganska intressant bara det. 2000 eller 700 år innan Jesus föddes. Men den här Herren, han ska vara Gud, eller åtminstone kallas det. Och det är inte någonting man kallar andra. Man kallar inte folk för Gud. Så det här är någonting. Den Herren som ska komma, han ska vara mäktig Gud. Det tredje namnet, han ska vara evig fader. Så den här Herren, han ska vara evig. Ordet fader här, det har med sig förståelsen av liksom en välvillig beskyddare. Det talar inte om fadern i den treeniga tanken till exempel, utan mer som tanken om familjens beskyddare. Eller kanske till och med nationens kung. Så Herren, han ska vara folkets eviga beskyddare. Och det här med att han ska vara evig, det kan vi se i Mika också, en annan profet, som talar om var han ska komma ifrån. Det säger: men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Så när man slår ihop alla de här förutsägningarna av Herren, så ser man en massa saker. Men att han är evig är också en av dem. Och till sist, hans namn ska vara frids förste. Och det finns ju jättemånga verser i Gamla testamentet om att det ska komma någon som ska ha ett rike av frid. Och vi kan titta i Zakaria 9. Det står: fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjukt ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska ta bort vagnar i Efraim och hästar i Jerusalem. Stridens bågar ska bort och han ska tala frid till hedna folken. Så det här, den här Herren, hans herredöme ska vara ett sådant av frid. Och så avslutar vi texten med vers 7. Kapitel 9, vers 7. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Så den här Herren, han ska vara en herre av Davids tron, judarnas första kung. Och han ska vara herre över ett evigt rike där rätt och rättfärdighet ska råda. Ett rike där vi inte behöver förhäva oss för att försöka nå toppen. Vi behöver inte klättra på varandra för att komma högre. Utan rätt och rättfärdighet ska styra. Det är ett rike där vi kan vara fria från avgudar. Ett rike som kommer att kännetecknas av frid och av fred. Och då kanske man frågar sig, vem är den här Herren som ska komma och förvandla hopplöshetens nattsvarta mörker och ångest till hopp och glädje? Ja, vi väntar ju. Det är det ordet advent betyder. Väntan. Det är väntan på Herren. Och vi vet ju alla vem det är vi väntar på, eller hur? Om vi slår upp tillsammans Lukas, som vi har läst två stycken nu redan. Lukas 1, 26-35. Och det finns ju jättemycket av det här som jag pratat om i det här stycket. Det står: i den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru, har vi pratat om, i staden Nazaret som ligger i Galileen, som vi har pratat om. Hon var trolovad med en man som heter Josef, som var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom till henne och sa: gläd dig, du har fått nåd, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Det var det vi läste också. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, har vi pratat om. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Här pratar vi om personen, Herren av herradömet, som Jesaja 700 år tidigare pratade om. Då sa Maria till ängeln: men hur ska det ske? Jag har inte haft någon man. Och ängeln svarade: den helige ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Men Jesus som kom här, han var inte ett barn för evigt. Det är väldigt lätt att när man bara går i kyrkan på jul så tänker man om Jesus barnet. Så tänker man, ah, vi tillber en liten bebis. Men han blir mer än så. Om vi slår vidare till Matteus, eller det är tillbaka faktiskt. Matteus kapitel 4, verserna 12-17. Så det här är när Jesus är äldre, ungefär 30. Så när Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad, drog han sig undan till Galileen. Det är där Jesaja pratar om att äran ska komma ifrån. Han lämnade Nazaret och bosatte sig i Kapernaum som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område. För att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: Sebulons och Naftalis land, havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för de som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Och från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, himmelriket är nära. Så här säger Matteus direkt att personen som Jesaja pratar om är Jesus. Han har kommit. Det är Jesus som är underbar i råd. Det är Jesus som är mäktig Gud. Det är Jesus som är evig fader. Det är Jesus som är fridfursten. Det är Jesus som är det stora ljuset. Det är Jesus som bryter bördors ok. Det är Jesus som bryter skuldrors käpp och plågares stav. Det är Jesus som frigör oss från våra avgudar. Det är Jesus som är sonen som blir oss given. Det är Jesus som är Herren. Det är Jesus som skulle komma för att förvandla hopplösheten till hopp och glädje. Och han skulle inte bara komma, han har kommit. Och han har gett oss som är hans efterföljare ett uppdrag att predika de här goda nyheterna. De goda nyheterna att det finns en väg ut ur hopplöshet in i hopp och glädje. Och den vägen är genom omvändelse och tro på Jesus. Och det var min andra och sista punkt. Jesus är hoppets orsak och fundament. Det är han som är hoppets grund. Jag ska avsluta. Och som avslutning så vill jag bara be dig, om du är här idag och du inte känner den här Herren Jesus, så vill jag be dig att ge dig hän att söka honom. Det finns ingen dag som är bättre än idag. Idag är den dag där du kan omvända dig och tro att Jesus är Herren. Och gå från hopplöshet till hopp och glädje. Och till er som är kristna här idag så vill jag uppmuntra er genom att avsluta. Att läsa en text från Efeserbrevet 2. Verserna 11-13 och 17-22. Det står så här: kom ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av de som kallas omskurna. Med den omskärelse som görs av kroppen av människohand. På den tiden var ni utan Kristus. Utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löften. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för er som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Och det är det här vi firar advent för. För att vi kommer ihåg. Vi väntar på Herren och nu vet vi att Jesus är Herren.